Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag är ju ganska självupptagen. Och det tycker jag också är min plikt att vara det. Jag är ju mitt eget instrument och jag är upptagen av mig själv. En skådespelare som inte är självupptagen är antagligen ingen särskilt bra skådespelare.
Vi blev förälskade i honom som lasermannen för 10 år sedan. Sen har den kärleken växt och växt genom roller i filmer och tv-serier som Upp till kamp, De halvt dolda, Stig Larsson-filmatiseringarna Män som hatar kvinnor och The Girl with the Dragon Tattoo, Cornelis, Tinker Tailor Soldier Spy, War Horse, Call Girl, Vi Bäst, Stockholm Stories, The Homesman, Gentleman, för att bara nämna några. Just nu och fram till februari 2016 är han aktuell i Idioten på Dramaten, en nästan 3 timmar lång uppsättning av Dostojevskis roman i regi av Mattias Andersson. Och det är också där vi träffas i hans loge på teatern en grå dag i november. Det här är Värvet, en intervjupodcast som görs i samarbete med Acast, avsnitt 206. Jag heter Kristoffer Triumf och det här är David Densik. Varsågoda. När man spelar en 3 timmars föreställning, då kan man ju liksom, antar jag, kanske inte dricka så jävla mycket te innan.
Nej, en kopp. Ja. Tycker jag. Ibland har jag tryckt mig två, men jag vill inte ha mer än en kopp.
Nej, men du blir, alltså jag tänker på kissnödigheten.
Ja, precis. Ja. Och det ska, det är absolut en känslig fråga det där.
Ja, jag förstår det.
Jag dricker kanske en kopp te. Det är inte alltid jag dricker en kopp te, men jag dricker en kopp te en timme innan jag gör det. Eller en. Det beror inte på.
Men har du någon, du har ingen sån föresen ritual?
Nej, jag försöker faktiskt göra nya saker varje gång för att inte fastna i en grej.
Ja, det är väl,
det är väl en ritual i sig kanske.
Ja, det är sant.
Att man spränger det. Men sen går jag igenom min öppningsmonolog på dagen. Och kanske lite innan också. Bara så, för där är jag helt själv liksom.
Och då går du och mumlar den här?
Går jag mumlar den här eller nere på scenen. Jag rakar mig också innan föreställning. Och den sitter fint. Går ner och bara trampar och har manus. Ibland kommer jag in och bläddrar lite i det här. Kollar någon replik. Är det ett foto? Och kollar jag om det var ett fotografi av eller ett fotografi på. Gick jag tänkte på det, kom jag på att slå upp det liksom. Sådana små saker.
Jag tänkte lite på den där texten igår. Eller då när jag såg den. Att den, jag har förstått att Mattias Andersson,
ja,
att han är liksom lite av en golden boy i svensk teater.
Aha.
Jag satt bredvid en teaterrecensent som var här från norsk tidning och hon var väldigt imponerad av honom.
Jaha, vad roligt. Men det var inte på premiären du var här?
Nej, jag var inte bjuden på något sånt flott.
Nej.
Det kanske jag var, jag vet inte.
Nej.
Men jag gick inte i alla fall.
Nej,
utan jag gick mitt i alltihopa. 6 november.
Oj då.
Vadå?
Nej, jag minns inte den föreställningen från de andra.
Nej. Texten är ju inte, den är inte svinlätt alla gånger.
Nej, den är faktiskt lite svår i sin alldaglighet. Det finns moment när jag pratar om åsnor eller dödsstraff och sådär. Det är ganska enkelt. Då kan man hänga upp sig på den tematiken. Men ofta så här, när Myskin avbryter sig själv och säger ja, jag prick, prick, prick. Nej, prick, prick, prick. Jo, det var inget brådskande ärende direkt. Och sådär. Att få till de där prick, prick, prick momenten, alltså att byta riktning i tanken, det är faktiskt svårt att integrera. För att det kräver ett mycket större arbete än bara lära sig att säga ja vid ett tillfälle. Man måste bygga upp en tanke efteråt, vad det nu än kan vara då.
Du, vad kul att vi fick till det. Fredag den 13.
Äntligen.
Vi började mejla om det här 2012, du och jag.
Ja.
Och då fick vi inte till det.
Nej.
Och sen har jag försökt i omgångar.
Ja, vi har gått om varandra.
Ja, det har vi.
På olika ställen på jorden.
Ja, precis.
Du var även på väg till Köpenhamn något tillfälle, har jag för mig.
Ja.
Och sen var det då LA också vid något tillfälle. Och... ja, nej, men då, så blir det väl ibland.
Ja, worth waiting for.
Ja, det får man väl hoppas. Vi får väl se.
Exakt. Men du, hur mår du?
Jag är utmärkt, jag är lite trött. Vi hade föreställning igår kväll. Och det slutade då lite över 10. Och sen är det inte läge att gå och lägga sig där. Då jag har svårt för det. Så att, då satt jag kvar här och drack några öl. Och så får man ju dålig sömn på det. Och sen gjorde jag har ju ett moment i föreställningen när jag får välja häftiga ryckningar i kroppen. Va? Och så igår var jag exalterad på något sätt. Så jag kastade runt på mig själv på ett sätt som gjorde att jag vaknade med en vansinnig nackspärr. Så det är det som känns. Det är så jag mår just nu. Lite trött och med nackspärr.
Men det syns inte att du har nackspärr?
Nej, men det gör det väl inte alltid. Det upplevs inuti.
Ja, jag förstår. Det är en intern
förhandling. Jag har med min nacke just nu.
Jag förstår. Men du, alltså, är du på en bra plats i livet, tycker du?
Ja, absolut. Jag tycker det är spännande just nu att vakna på morgnarna. Och det händer mycket saker i mitt privatliv som jag tycker är upphetsande och stressande om vartannat. Alltså det ena är då, eller det mest närvarande just nu, det är att jag ska flytta. Har sålt min lägenhet, har köpt en större lägenhet och just nu är det hantverkare i Köpenhamn och ska flytta till det som heter en villalägenhet. Det vill säga det är sådana här stora hus som finns i innerstan. Och det är inte så många som har råd att köpa ett helt hus. Så de är ofta indelade i 2, 3 eller 4 lägenheter. Och vi har köpt den övre delen i en sån villa. Och det gör då att man har en granne. Och det är en ganska speciell psykologi kring det där. Att man gärna vill sköta det snyggt och så. Och så är det då hantverkare på det som stressar mig och min fru. Och så har vi en liten dotter som fick vattkoppor. Så det är inte så kul för henne. Och sen pendlar jag fram och tillbaka till Stockholm. Ja, jag känner mig väldigt mättad och stimulerad.
Men Köpenhamn är bas, det kommer alltid vara det, eller? Känns det så?
Nej, det finns ingen princip om att det alltid kommer att vara det. Min hustru är danska.
Mm, och hon är ju jurist.
Hon är jurist, ja.
Och då, det kan man väl, jurist är inte som frisör, att man kan göra lite var som helst i världen.
Nej då, men däremot, just nu jobbar hon på kulturministeriet i Danmark och... Det kan hända att hon byter jobb i något tillfälle. Och så, och vi har ju båda två vistats i Los Angeles till exempel. Och vi vistas nu i Stockholm under vår repetitionstid här. Och har varit i Brasilien också. Och vi har väl absolut förhoppningar och ambitioner om att vistas i andra länder. Vid andra tillfällen. Vi hade en förhoppning om att vi skulle, det här med mammaledigheten och att vi, min dotter är snart ett år. Att det skulle tas ut i världen. Det hände inte.
Nej.
Vi stannade. Det var, räckte nog gott och väl att bara se henne växa från dag till dag och själva bli trygga i rollen som föräldrar. Så det var, jag behövde inte åka till Zambia eller något sånt här för att plussa på. Det, vi ville gärna ha komforten och tryggheten att vara hemma.
Mm.
Men nu är jag kanske... Ja, nej, för att svara på din fråga, det är absolut basen just nu. Och hon kan inte svenska, så som jag kan svenska i alla fall. Så att flytta hit, ja, vi är rätt ofta.
Och varför skulle ni flytta hit?
Jag har ju familj här.
Sant.
Och jag har en sommarstuga ute vid Tyresö strand. Nej, varför inte? Någonstans måste man ju bo.
Ja, det måste man ju. Ja. Förvisso. Ja, men å andra sidan så känns ju... jag tänker mig Köpenhamn som kanske ett lite bättre utgångsläge. Om man ska jobba i världen.
Många svenskar resonerar så. Att de är så in på förtjusta i Köpenhamn. Och så. Och jag är också väldigt förtjust i Köpenhamn. Och det kan du kanske ha rätt i rent infrastrukturmässigt. Att det är ett ställe med flera flygavgångar och sådana saker. Det vet du fan.
Mm.
Det är alltså inte det som motiverar att bo där.
Jag förstår.
Då kanske man skulle flytta till London. Vilket jag också kan tänka mig i och för sig.
Ja, så.
Jag gillar London.
Ja, absolut. Det är svårt för London.
Har du det?
Ja.
Jag har haft svårt för London också. Men sen när jag var där med och gjorde Tinker Tailor med Thomas Alfredsson och samtidigt gjorde en annan film där. Då var jag plötsligt väldigt mycket i London. Och lärde mig uppskatta och tycka om det.
Ja, men det finns ju otroligt många bra grejer med London.
Ja, det tycker jag.
Bara innan vi avslutar det med Sverige versus Danmark. Så här, alltså, den danska bilden av svenskarna är ju att vi är så politiskt korrekta. Och så här. Eller?
Så är den danska bilden av Sverige, absolut. Ja. Ja, så är nog också min bild av Sverige. Och jag tycker inte nödvändigtvis det är något fel i det. Eller att det skulle vara en dålig sak.
Nej, just det. Mm.
Jag tror Danmark skulle kunna lära lite av Sverige. Och vice versa.
Vad har vi att lära av Danmark?
Danmark, där hävdar man att man har storsinne och frisinne. Det är det som ligger bakom Christiania, det är det som ligger bakom många andra. Det danske frisinne kallar man det för. Man tillåter saker. Hade vi gjort den här intervjun där jag bor nu på Västerbro, då hade du fått se prov på det. Det är olika kollektiv i trappen och det står alla massa saker och det är kaotiskt. Och det är någon som har ett marsvin stående och man pratar mycket med sina grannar och man umgås. Alltså det är ett helt annat sätt att umgås. Och i Sverige när jag flyttar hit, då har man störningsjouren. Va? Man ska ringa och tjalla på sina grannar. Va? Alltså man ska avhända sig ansvar och ge det till någon myndighet. Om det nu är så att någon spelar för hög musik eller att de ligger och har sex mitt i natten. Så. Där skulle man i Danmark bara gå och knacka på eller banka i rören eller hetsa upp sig eller i all artighet säga skruva ner. Vilket jag har gjort flera gånger till mina grannar.
Mm.
Där kan jag väl känna att...
Det har också varit början på några av dina absolut bästa trekanter.
I wish. Nej, det blev aldrig så heller. Men det är en liten bild på att man inte har någon auktoritetstro i Danmark. Eller någon auktoritetsrespekt. Och det kan jag också gilla väldigt mycket med Danmark. Att man inte är så vördnadsfull inför olika sådana saker som störningsjouren till exempel.
Vad tror du det kommer sig av då?
ja, det är något nedärvt i kulturen. Och sen kan man, du vet, många lyfter ju gärna fram det här med att Danmark var en del av andra världskriget. Och, men det är en lite billig lösning. Alltså det är någonting som fanns innan. Det finns i Danmark en rörelse som heter högskolor, eller högskolor. Det som idag är Sverige folkhögskolor, tror jag. Som samlar väldigt mycket i den danska tanken när man har en sångbok och sådana saker. Jag vet inte om det ligger nere i kulturen att man ska visa frisinne. Tvinnskolorna är väl också ett exempel på detta. Att man ska visa storsinne. Det är ju inte alls, Danmark visar ju inte alls storsinne och frisinne i många andra avseenden. Till exempel nu med flyktingkrisen och så här. Där visar Sverige mycket större storsinne. Men det är väl även någonting man har, det är någonting man har i sin självuppfattning. Hela kolonilottfilosofin, att man ska umgås och ha det trevligt. Och starta morgonen med vinerbröd och en gammal dansk. Alltså det med berusning är också en del av den danska mentaliteten. Det är ju givetvis också det i Sverige, men här är det mycket mer tabu, va? Men i Danmark är det någonting som anses för att vara ett sätt att umgås. Och när det gäller tobak och andra rusmedel.
Pilsnerloven? Finns det inte någon sån?
Pilsnerloven finns inte. Ja, då är det lagen om att man ska få en pilsner på fredagar efter jobbet.
Ja. Jag tror det var att man fick dricka 2 öl till lunchen.
Ja, det är nog i Frankrike de kör med det. Det tycker vi. Men nej, alltså det där har ruckat på sig. Jag minns när jag var med min morsa på jobbet. Hon jobbade på Danmarks Radio. Där var ju halva avdelningen på Antabus och den andra halvdelen var ju packad. Mm. De drack ju öl och vin till lunchen hela tiden när jag satt med min fiskefilé och pommes frites. Så är det ju inte längre. Det går ju inte. Och så var det också här när man hör historier på Dramaten där vi sitter. Om gamla skådespelare som hade ett vansinnigt alkoholintag och liksom somnade på scen eller trillade av scen eller slogs på scen och sådär. Ofta män, va? Och det är ingen som gör det längre. Det har utfasats. Alltså, det går inte längre att trycka i sig 30 öl och sen spela en föreställning.
Nej, det apropå kissnödigheten.
Ja, då kissar man i byxorna, vad vet jag. Alltså, men jag har om när man ser gamla Jönsson, i Danmark, det där har man, alltså Dirk Passer och andra danska komiker som är mer eller mindre dog av alkoholism. De har ju varit jättefulla när de har spelat. Mm. Även filmer. Och det måste väl ha varit så i Sverige också någon gång 60-70-talet. Också.
Säkert. Men det är väl rätt skönt att det inte är så, kanske? Både och, eller?
Det är ju vansinnigt besvärligt att umgås väldigt packade människor när man inte själv är packad. Nej. Så att på så sätt är det ju skönt. Och sen för egen del har jag med åldern insett att vara nykter är mycket roligare när det gäller att vara kreativ. Och att vara nykter är mycket roligare när det gäller att vara utvilad inför en föreställning eller ett samtal som det här. Att man är mycket mer i kontakt med mitt instrument som skådespelare. På scenskoletiden fanns det en romantik om att kommer man och är lite bakis eller halpa, då får man tillgång till en annan kreativitet. Och jo, visst är det så, men det är ingenting du kan upprepa sen nästa dag eller senare på dagen. Då är det där borta liksom.
Mm. Det är lite av en genväg då, nästan.
För man kommer ingen vart. Det är en återvändsgränd, skulle jag snarare säga.
Bra, bättre bild. Ja. Det är så mycket som jag vill igenom här, va?
Okej. Men vi får göra 2 avsnitt av Värvet.
Ja, men kanske. Ja. Då kan du komma hem till mig nästa gång, så får du se Vällingby.
Eller så blir detta till 2 avsnitt.
Har du varit i Vällingby?
Kan hända. Ja. Kan hända, jag minns inte. Jag har varit lite i olika förorter. Jag blandar lätt ihop dem.
Jag förstår. Men du, jag tänker att vi kan börja med att prata om språk. För jag tycker det är väldigt spännande med dig. För du har ju liksom lite grann fått erövra svenskan.
Ja.
Eller återerövra, eller vad man ska säga. Även om du hade den med dig också. Eller du är tvåspråkig.
Ja, jag är det. Alltså jag växte upp i Danmark i ett svensktalande hem. Mm. Så nog väl hade jag svenskan, absolut. Men när jag sen kom in på teaterhögskolan när jag var 24 år här i Stockholm. Och då flyttade och repatrierade, eller återförenades med mitt fädersland och mödraland, säger man inte.
Ja,
någonting. Då sökte jag svenskan och då tyckte de väl att jag var en duktig skådespelare eftersom jag kom in. Men det första de frågade, det var så här, du David, var kommer du ifrån? För de hörde ju någon helt knasig brytning. Och det lät väl lite tyskt helt enkelt. Och jag hade väldiga problem med diftonger, alltså en, ön, ån. Och de långa vokalerna på svenska. Mm. Jag sa, ska vi gå ta en öl? Så. Mm. Nu ska man säga, ska man ta en öl?
Ja, men jag läste också att du hade problem med att säga David.
Ja, alltså, på danska heter jag heter David. Alltså kort A, va? Och svenska heter jag heter David. Det är mycket längre vokal. Och det var skrämmande att kasta sig ut i de långa vokalerna på riktigt. Mm. Jag kände, nej men det kan jag inte säga. David. Man har inte långa vokaler på den.
Nej, okej, okay, man kanske inte har det. Nej, just det, det är ett ganska korthugget språk. Min pappa brukar dra fram någon gammal scen ur en film som han har sett när en mamma knackar på en toadörr och säger Nils, Nils, hon är nere du. Yeah!
Det, ja. Ja, det är väl ett typiskt uttryck för allt det vi just har talat om, det danska frisinnet och storsinnet. Så det ska han väl få göra då. Med sina korta vokaler.
Exakt.
Sina korta andra saker.
Mm. Och så funderade jag lite grann på huruvida det där med att erövra då ett språk, eller liksom, även om du inte jämfört med många andra kanske hade kortare resa.
Ja, för att... mycket kortare resa.
Ja. Men ändå, tror du att det kan ha tjänat dina liksom syften på något sätt?
Ja, ja. Jag tror att att prata med någon sorts, att vara lite udda i sitt tal. Nu försöker jag inte alls vara det, men jag antar att jag kanske är det fortfarande, jämförelsevis i alla fall. Mm. Det samlar intresset. Mm. Oavsett begåvning så kommer man lätt att haja till och tänka, om inte annat tänka, var kommer han ifrån? Eller varför pratar han så konstigt? Så det är ju någonting...
Det ger ju nästan en frihet också, kan jag tänka.
Nej, jag upplever nog inte att det är en frihet. Alltså nu har jag också försökt att spela på engelska. Och inledningsvis, när jag gjorde min första övning, var jag väldigt obekväm med att spela på engelska. Jag kände mig absolut ofri, även om jag är rätt bra på engelska, om du frågar mig själv. Men det här med att komma ihåg följden av repliker, så som de står i manus. Jag var så rädd att komma av mig och säga fel ord och så, för jag inte hade något starkt självförtroende på engelska. Vilket jag fortfarande inte riktigt har, men nu är jag trygg i spelsituationen på engelska. Eller var i alla fall det senaste jag höll på. Så det är något man övar upp. Det är en träningsfråga helt enkelt.
Jag tänker mig ändå att när man ser dig agera, så tänker jag då kanske att du är... Eftersom du har ett helt eget sätt att prata egentligen. Du har ju en egen dialekt nästan. Som är David Densikskan eller någonting sånt.
Den har inte gått. Jag har inte haft formatet och förmågan att jobba bort den. Jag har försökt.
Ja, men och jag tänker mig att den, eftersom den liksom, om du nu är helt egen om ett språk så att säga, så ger ju det något slags frihet, därför att det finns ingen annan som säger, ja men vadå, David Densik, han skulle aldrig använda ett ord som...
Ja, jag förstår vad du menar. Jo, men det skulle vara om jag dyrkade, men jag är inte så medveten om hur jag pratar. Det är inte ett verktyg som jag jobbar på. Det är ju bara så det funkar. Liksom. Det är ungefär som att ha sex tår eller någonting. Nu får det ju låta att jag pratar jättemärkligt. Det tycker jag inte.
Nej.
Jag pratar ju som jag gör och jag övar väldigt lite på mitt språk. Och jag har det nog också samma... Det handlar om en språklig attack kanske. Jag hör det hos min pappa och min bror prata på samma sätt. Och jag har det också på danskan. Så att det är väl bara ett villkor att man föds...
Så du har en egen dialekt på danska också? Eller ni?
Jag är inte så jag vet, jag kan inte svara på det, men jag skulle tro att om du frågar dina journalistkollegor att de kanske kan instämma i ett sätt att tala.
Vem är Danmarks svar på mig?
Ja, det är en bra fråga. Men det finns nog vissa på det här Radio 24/7. Uh-huh. Kan jag tänka mig, sådana journalister där.
Jag får kolla upp det.
Ja,
om jag ska gå till botten med just
talradio.
Jo, men jag tänkte också på det faktum att du facetimade ju med din familj här precis innan vi började.
Och, jag gjorde det,
ja. Och då pratar du danska med din fru,
ja.
Rimligt.
Mm.
Men svenska med din dotter,
ja.
Som bor i Köpenhamn,
ja.
Och är ett år gammal.
Ja.
Varför gör du det?
För allt annat skulle kännas märkligt. Min fru kan inte svenska, fast det händer att jag pratar svenska till henne också. Bara för att jag vill väldigt gärna att min dotter ska...
För straffen,
den är jävla... Nej, jag vill gärna, och min fru vill också gärna, att min dotter ska lära sig svenska.
Mm.
Det är det språket som faller mig naturligt att prata till, även till andra barn. Även andra danska bebisar. Det är väl det intima språket när det gäller att gosa och sådana saker.
Mm.
Det var visserligen ett beslut, och jag minns det så tydligt när vi var på sjukhuset och alldeles när hon kom ut, den här lilla flickan. Då stod jag inför den här tröskeln, då skulle jag kliva över den. Och det kändes vansinnigt knasigt, som att... Jag kände mig som en elefant i en porslinsaffär. För att hela förlossningen, flera timmar... Det var en snabb förlossning för sig. Barnmorskan, min fru, allt hade varit på danska. Och jag sa, jo, du kan gå, kom nu och prasa. Jag blir vid och kämp och sådär. Ut kommer det lilla fostret. Och så tänker jag, det är nu jag ska säga. Hej, vad kul att du kom och sådana saker.
Mm.
Och jag märkte bara hur den där barnmorskan tittade på mig. Och tänkte, fan, han har väl inte rökt hasch. Och Sofia, min fru, hon var helt med på det där, va? Men där stod jag inför, och gjorde det i några veckor. Och det var absolut någonting jag var tvungen att göra när mormor kom eller när morfar kom eller när min frus syster kom och så. Att jag gav mig själv uppgiften att väldigt, väldigt hastigt säga något på svenska till min dotter inför de här människorna som jag annars alltid pratar danska med. Och de tittade på mig och sa, varför gör du så konstigt? Och det var just för att komma dit där jag tycker jag befinner mig nu. Att jag är svensk och jag pratar svenska med min dotter även när det är andra danska människor med. Så det var egentligen också mycket för min egen del att bryta isen och våga göra det.
Ja, intressant. Jag har inte tänkt på det, men det är klart att det måste vara ett beslut.
Ja, för jag kan ju danska nästan bättre än svenska. Ja, det var ett beslut. Jag har varit så vansinnigt privilegierad, tycker jag, och välsignad att jag kan två språk. Det är inte alla som kan, och de här två länderna som ligger nära varandra. Tänk om det nu var svenska och indonesiska jag kunde, va? Då hade det varit mycket svårare att få till en karriär som liknar min, eftersom det är så långt mellan länderna och så vidare. Och så vidare. Mm. Jag skulle tro detta i alla fall. Nu har jag två länder som är grannländer. Jag kan flyga fram och tillbaka. Jag var i Köpenhamn igår och åker väl ner på måndag. Och oavsett om jag hade blivit skådespelare, vad nu min dotter än väljer att göra i sitt liv, bagare eller journalist eller jurist eller vad fan som helst. Att kunna två språk är ju två nycklar till olika kulturer, till olika städer. Jag kom själv som 24-åring till Stockholm. För första gången egentligen. Och var helt främmande här. Men kunde språket. Tänk dig vilken skillnad från om jag nu hade kommit direkt från Somalia eller någonting. Och inte kunde språket och var helt främmande. Det var en otrolig viktig nyckel. Eller det är en fullständigt livsavgörande nyckel. Man är sitt språk. Och jag är svensk som jag talar svenska.
Ja, men jag tänker mig också att kommer ingen rotlöshet med det här då?
Jo. Fast ingen plågsam brottlöshet. Okay. Talar ju som det är ikväll, i morgon kväll ska Sverige spela mot Danmark i fotboll.
Ja, just det. Mm.
Och jag vet inte vem jag ska heja på, olika journalister och fråga att vad tycker du?
Skit i det. Livet är för kort för sport.
Ja, så skulle jag faktiskt kunna svara lite inne på din linje också. Men jag har i alla fall varit sportintresserad, och är det väl delvis fortfarande. Och var på plats när Sverige spelade mot Danmark i EM i Portugal 2004. En match som slutade 2-2.
Okay.
Som innebar att Italien försvann från det EM-kvalet. Och det var en väldigt ensam känsla. Jag var ju glad och lättad att både Danmark och Sverige hade gått vidare. Men jag minns så tydligt under nationalsångerna där att nu kan jag dem ingen vidare. Men jag kunde inte riktigt sjunga med. Jag kunde liksom inte sätta några svenska till höger om mig och några danska till vänster om mig. Jag kunde liksom inte krama någon av dem när det blev mål. Du vet, så som man gör, män kramar främmande män på stadion när det blir mål, va? Och gråter och så håller på.
Jag vet inte, men jag tar ditt ord för det.
Ja, men de gör så. Och det är intressant i sig. Bara därför kanske du ska gå och se en match. Men känslan av att vara rotlös men jag kände mig bara ensam. Och det var lite sorgligt, tyckte jag. Och även sen efter matchen, när alla var så väldigt glada och var ännu fullare än de hade varit under matchen. Jag kände mig helt off. Alltså. Jag kunde inte fira mig vare sig danska eller svenska. Mm. Jag tycker att livet är för kort för att bindas upp sig på en identitet.
Ja, bra.
Så kan man också säga det. Mm. Jag vill ha många identiteter, och upp till mig vilka identiteter jag har.
Och jag skulle bara vilja säga att jag tycker att jag är så tröttsam som ska hålla på och kokettera med hur ointresserad jag är av sport. Jag kan ju ge en chans istället för att bara hålla... Alltså, ibland så blir man lite trött på sig själv. Ja, jag kände det nu.
Aha, okej.
Okay. Nu blev jag trött på mig själv.
Ja, ja.
Jag älskar fotboll, David.
Alltså?
Jaha. Det är min nya grej.
Okej. Okay. Ja, nej, men jag förstår precis hur man kan bli trött på sig. Man upprepar samma sak och man har egentligen tappat kraften i sina argument.
Jag hörde faktiskt Thomas Andersson Vi och Lotta Lundgren prata om det här med ens narrativ, så att säga. Alltså när man, vilken berättelse man liksom...
Man är, ja.
Ja, och tvingas upprepa. Och jag fick precis ett sånt, en sån aha-upplevelse kring det här med höst. Att jag, nu är det ju väldigt grått ute när vi gör den här intervjun. Och jag har tänkt att jag är en sån som blir deprimerad på höstarna. Och så blir jag ju det. För att, alltså det blir ju en självuppfyllande profetia. Man kan ju också tänka så här, ja men vet du vad, jag har haft tuffa höstar, men jag skiter i det där i år.
Mm.
Nu går jag och solar lite solarium och mår bra genom den här hösten istället.
Det tycker jag är en väldigt bra inställning.
Eller hur?
Ja, jag tycker det är precis det. Jag förstår exakt det där med, och framförallt i en intervjusituation när man upprepar samma. Så man ibland läser mina kollegors intervjuer och tänker, gud, kan man inte komma på något bättre? Om inte en ljug i så fall, för nu har man liksom hört allt det här med att man har varit barnskådis eller man har liksom tyckt det var så jävla kul att statera något. Men jag känner, för du frågade innan hur man förbereder sig inför en föreställning, om jag har någonting rituellt eller något. Och då sa jag att jag försöker göra något nytt varenda dag. Och då snackar vi i oerhört små, oviktiga detaljer. Liksom. Som vilken sida av tvättfatet rakhyven ligger på när jag är klar med att raka mig och sådana saker. Och det är väl det jag försöker göra. Att aldrig... Jag upprepar mig själv i intervjuer, absolut. Men jag menar här inför föreställningen att hela tiden försöka spränga och rucka på invanda mönster. Och att på så sätt möjligen komma lite längre med sig själv eller med sin föreställning med ett annat. Eller med hur man upplever att stå på scen.
Ja, det där är ju också någonting jag kan tänka mig. Alltså, hur behåller man, för att du gör ju mest film och tv kan vi väl säga.
Ja.
Och nu när du får göra en föreställning 100 gånger, hur bibehåller du energin?
Ja,
är det just det där?
Det är just det där, ja.
Att lägga rakhyven på olika platser.
Det kan vara det. Och, nej, men det att påminna sig om lusta, att det är kul, det är inte alltid det så. Men att nu får jag jobba med en ganska stor roll här, den här idioten.
Ja, den största.
Ja, och det är också någonting som genererar både känsla av ansvar och prestationsångest och plikt och sådana saker. Och då är det också min plikt att jag möter det med en spellusta, tycker jag. Alltså jag vill försätta mig i gott humör inför uppgiften. Det är kanske ett arbete som ligger innan man kommer till teatern och sådär. Men jag vill inte... Jag har varit med i produktioner, också tv-produktioner, där man liksom bara säger skittrökigt alltså. Eller vi därifrån och sådana saker. Och det är bara oskönt. Alltså varför ska jag sänka mig till den nivån? Det är för mitt eget bästa att jag jobbar upp en lusta kring det. Det lyckas inte alltid, men än så länge i detta arbete känner jag en väldig lusta med det här föreställningen. Och så.
När man jobbar på filminspelningen så kan du ta om massa gånger. Och det kan du inte göra här på Dramaten. Känner du ibland så här, fan helvete, nu har jag börjat tänka på tvätt.
Nere på scen?
Ja.
Ja, det händer. Att
du tappar fokus?
Ja, eller alltså, tvångsmässigt börjar jag liksom att lite tourettesaktigt tänka på något som stör mig själv. Och det kan generera både hjärtklappning och lite svarta prickar för ögonen och sådana saker. Jag tror det är ett mänskligt villkor. Men jag försöker vara klar i tanken och närvarande. Det lyckas inte alltid. Men det hänger nog också ihop med lust. Om jag känner mig i gott humör och känner fan, nu kommer den här scenen. Det ska bli kul att spela den här scenen. Och se om jag kan göra en liten förändring eller en justering jämfört igår. Om jag snubblade på någon textrad eller band ihop två repliker. Det är egentligen kanske skulle försöka lägga in en paus och sådana saker. Om jag bevarar den kreativa ingången, då händer inte det så ofta. Men nog fan händer det.
Goofar du varje kväll? Är det någonting som alltid går snett?
Ja, men jag upplever det inte som ett goof. För goofa, det innebär också att man känner att man liksom sen går ut och tar en... och slår sig själv i huvudet med någonting efter att man straffar. Alltså man liksom tänker, fan, nu... Och det är en väldigt dålig sak att göra överlag i livet i stort. Så det försöker jag undvika. Utan om det skulle hända någonting allvarligt... Det har ju hänt, nu vet jag inte... Ibland händer det att den här hinken i början av pjäsen inte välter.
Den välter. Mm.
På första försöket.
Mm. Mm.
Ja. Ibland gör den inte det, av olika anledningar. Och det kan ju tänka, nej, hur fan det är det här nu? För det går liksom inte att fortsätta föreställningen om den inte välter. Men nu har jag lärt mig att liksom skratta lite. Eller, får vi försöka lösa det här. Jag och min kollega Alexej då. Nej, men alltså, man ska inte banka sig själv i huvudet överlag. Och man ska inte slå på sig själv. Och att känna att man goofar, det är där ska man försöka hålla långt borta. Alltså.
Känner du att du är bra på det du gör?
Mm. Inte alltid. Men nej, jag känner mig inte bra. Men jag känner mig väldigt uppfylld av det jag gör. Och jag känner mig tillfredsställd. Jag vill inte luta mig mot någon. Jag vill vara oberoende i mitt arbete. Inte mot en regissör eller mot några kollegor heller. Det finns ingen annan som kan förlösa mig än mig själv egentligen. Va? Sen kan jag vara öppen och lyssnande. Så att jag måste vara min egen domare. Och jag måste kunna hjälpa mig själv om jag står med ett problem. Jag ser det jämnt och ständigt runt omkring mig. Kollegor som blir arga på regissörer. Eller som tycker inte att de får det de vill ha. Oklart vad från en regissör eller sådär. Och då tycker jag de sätter sig ett fattigt ställe. För då har de omyndiggjort sig själva. Jag tycker hela den, alltså hela det tankemönstret som ligger bakom det. Jag säger, fan, han fattar inte vad jag håller på med. Eller hon eller ditten och datten. Att förminska sig är synd. Och det händer hela tiden. Och det händer också mig. Alltså, så det, men jag försöker verkligen att avskärma mig från det. Och att göra mig totalt självständig och totalt oberoende i mitt arbete. Så att jag själv vet när jag är bra. Och så att jag själv vet när jag inte är bra. Och det händer ju ibland att regissörer låter dåligt spel passera. Då får jag säga till dem, hörru du, det har hänt flera gånger faktiskt. Jag var inne i eftersynk och sett scener de har klippt in när jag faktiskt tar om en replik till exempel. Eller var en scen där de såg att det var en boom i bilden. Det har ingenting med mitt arbete att göra. Men regissören hade inte märkt att det var en mikrofon i bilden. Och sådana saker. Ja, nu tappar jag tanken.
Jag frågade ifall du kände dig bra på det du gör.
Ja, där vi började. Det. Och nu har jag kommit fram till den punkten där jag känner mig bättre än regissörer. Eftersom de inte ser den boomen i bilden som jag såg när jag eftersänkade. Förstår du hur det går till?
Ja. Nej, men för att jag tänker på det faktum att du är så fruktansvärt liksom uppskattad. Nu gjorde du nästan som en grimas.
Nej, jag lyssnar. Ja. Jag lyssnar. Ja. Jag tycker det är kul att höra.
Att du är uppskattad.
Ja, visst.
Ja, men du är ju det. Mm. Jag hörde dig säga idag förresten, du var ju och blev intervjuad innan du... Ja. Så att säga, jag är tvåa på bollen här. Men så hörde jag dig säga att du under de här månaderna när du har varit i Los Angeles och jobbat, att du kunde inte välja, alltså att du fick ta de roller som du fick. Men när man kollar på det du har gjort så är det ju som att du har antingen då haft väldigt stor tur eller så har du haft jävligt gott omdöme när det gäller manus. För du är ju inte med i någonting som är dåligt, eller?
Det har jag väl nog varit, men det, alltså, jag tycker inte att jag duschar i erbjudanden, men det var en manager som sa någonting till mig, som en manager jag sen lämnade, men hon sa någonting som jag tog med mig, och det var det här att en karriär utgörs inte av det du gör, utan den utgörs av det du inte gör, av det du säger nej till. Och där har jag väl kanske ibland sagt nej till saker som jag varit glad för sen, att det har varit saker jag sagt nej till. Men de tänker jag väldigt lite på. Jag tänker på dem den dagen jag säger nej. Och sen glömmer jag ibland att jag ens var involverad i ett projekt.
Finns det sådana grejer som du ångrar då? Alltså, så fan att jag tackade nej till att vara med i.
Ja, en grej. Alltså att jag var aldrig med i någon Beck-film. Och det kanske du tycker det är. Men alltså, det var tidigt i min karriär och jag hade just gjort Lasermannen. Och jag minns att min bror och min mamma tyckte jag inte skulle göra Beck. Men jag tycker inte jag skulle gärna ha varit med. Jag skulle slåss mot Micke Persbrandt. Jag är en ganska liten person och han är en ganska stor person. Så jag tyckte det fanns en otrovärdighet i rollsättningen. Att jag skulle aldrig ge mig kast med att slåss med en sån bjässe. Jag skulle inte slåss överhuvudtaget. Så det var min ingång till att säga nej. Men jag tänkte sen att det kunde jag väl ha gjort. Alltså. Det finns så mycket otrovärdigt ändå på film. Och jag hade gärna spelat med Micke Persbrandt och varit med i en Beck-film. De är ju väldigt uppskattade. Och jag har inget emot att vara med i saker som ses av många också. Jag har gjort väldigt många filmer som har setts av någonstans mellan 3 och 8 tusen. Och så lägger man ner ett halvårs arbete på det. Mm. Och det är också lite oskönt. Eller det blir lite ledsamt. Så att komma ut i medier som faktiskt kommunicerar och som ses av många. Det finns också en tillfredsställelse i det.
Mm, det är klart.
Men nog har jag varit med i lite mindre bra saker.
Så som?
Maria Wern. Det kanske är bra nu, men det var en riktigt ruskigt kassroll. Alltså jag gick med på premissen. Jag skulle spela någon ryss. Jag var pengarna var väl bra. Jag vet inte varför. Och Gotland eller något. Det var någonting som gjorde det, tackade jag. Mm. Och så sa jag till dem, men jag är ju inte ryss. Ska ni inte ta någon som är ryss? Det finns ju ett helt land, alldeles på andra sidan Östersjön. Nej, men vadå vill vi ha det? Och så sa de, men nu har vi löst det. Nu kommer dit på dagen. Jag var ganska strulig. Men jag vill inte spela på ryska. Jag vill inte ha någon. Jag är inte ryss alltså. Så, men vi ändrar det. Kolla här vad vi kom på. Du är en ryss, fast du har bott i England och gått på någon engelsk skola. Och då blev jag jättetrött. Men jag är inte engelsk heller. Alltså det blev, ni har inte kommit någon vart i tanken. Då får ni väl ta någon ryss som har bott i England då. Varför ska jag spela ryss? Det var ju bara löket. Alltså. Framförallt när det finns så många bra ryska skådespelare. Jag förstod inte varför de inte tänkte på det. Och då kom vi på inspelningsplats och jag började skapa kaos. Och säga, men jag har inte lärt mina repliker på engelska och jag har inte övat mina ryska repliker. Och så här, man såg bara paniken i ögonen på de olika produktionsassistenterna. Och så här. In kommer plötsligt producenten och säger, nej men du David, ta det på svenska. Och då gjorde vi det på svenska. Och så var det inte mer med det. Så sa jag någon gång någon replik på ryska. Men liksom, det kände bara, nej men det här är helt fel. Alltså. Det är bara dumt.
Och det blev inte bra?
Jag tror inte ens den visades.
Okay.
Jag tror den ansågs för att vara hålla så... Det var inte bara mitt fel. Men den ansågs inte vara av den kvaliteten Maria Wern bör ha. Jag vet inte om den någonsin har gått på TV.
Var det pre-Eva Röse? Eller var det?
Nej. Och regissören försvann plötsligt. Och in kom en annan regissör. Och så där. Alla var ju väldigt snälla. Och så där, men materialet var inte så starkt.
Men okej, okay, kan du gå med på det här då? Att liksom även i de, för Maria Wern-filmen har jag inte sett. Men i det jag har sett dig... Det känns som att du alltid på något sätt då, kanske då genom din tanke om självständighet, men du lyckas ju alltid göra det bra.
Det är kul att du säger så eller att du känner så. Jag, alltså det är ju väl min ingång innan jag väljer att vraka manus. Att jag känner att det här är en roll jag kan spela bra. Och då tackar jag nästan alltid ja. Även om det är ett mindre roligt projekt kanske. Framförallt med ett häftigt projekt där jag känner att den här rollen kan jag inte göra någonting med. Det hände mig häromdagen bara faktiskt. Jag var nere och provfilmade för en stor huvudroll i en dansk långfilm. En boxare. Jag tänkte, fan vad kul att få jobba upp. Jag tränade upp mig ganska mycket inför Gentlemen. Jättekul. Och så skickade de en länk till den här boxaren, Göran Gamle Hansen, Europamästare 73. Och det är kul manus, bra historia. Han tog upp en ugandisk boxare. Så det handlar om det svarta mot det vita i Danmark på 70-talet. Så en liten fin berättelse. Då såg jag den här länken, ett program med honom när han sitter i en tv-soffa 1978. Och jag kände bara, nej men gud, det där kan jag. Alltså han var gjort av trä, den här boxaren. Han var från norra Jylland. Han pratade sakta. Och jag kände mig alldeles för neurotisk och liksom för snabb i hela min tonus. För att även om jag jobbade på det där, då skulle det inte bli lika bra som om de hittar någon som har det i sig. Så jag sa till dem att jag provfilmar gärna för den här rollen. Men jag tycker ni ska ta mig i betraktning för hans promotor, Måns Pell. Som jag tyckte när jag läste manus var mycket mer min typ av roll. Det hade de inte varit med om för att man går till en provfilm och så ber man om att inte få rollen. Men där kände jag, och det var just av det skälet att jag kände att klart jag kan försöka göra den här rollen. Jag var med i en norsk film en gång när jag kände att jag var felkastad. Jag gjorde filmen och den blev väl okej, och jag var väl okej, men jag var inte alls på den nivån som jag själv hade velat vara. Jag hade det inte i mig helt enkelt. Jag är alldeles för verbal. Jag förlöser gärna mina roller genom att tala. Sen har jag vissa, ibland kan jag vara tyst och sådär, men då är det på något sätt, jag kan inte, det här Clint Eastwood-akt, nej det var ett dåligt exempel.
Varför är det ett dåligt exempel?
Ja, för jag tror jag skulle kunna göra Dirty Harry, jag tror jag skulle kunna göra vissa av de här Sergio Leone-filmerna om jag själv fick valet. Eller det skulle jag inte tacka nej till. Men jag försöker komma på en annan skådespelare som har någonting lite mer tungt och stillastående i sig utan att lyckas. Ja, ni får väl se den här Jörgen Gamle Hansen på dr.dk i det som heter Bonanza, lördagsjörnet. Kanske ni fattar vad jag menar. En roll som helt enkelt andra kommer kunna förvalta bättre än jag.
Mm. Men kommer du få rollen som promotor?
Jag kanske slutar med att jag gör rollen som boxare. De har inte återkommit. Men jag sålde mig själv rätt kass, måste jag säga.
Ja, men det var väl vettigt.
Ja, men där kanske det ligger något av förklaringen. Att när jag själv läser ett manus och känner att den här rollen kommer jag kunna göra på ett sätt som jag gör mig själv tillfredsställd. Då har jag ofta haft turen att också övertyga publiken. Och motsatt förhållande gäller ju om jag gör en roll när jag känner jag är lite ute på hal is här. Jag har inte täckning.
Men du saknar du liksom, skulle du vilja ha ett mer större, alltså skulle du vilja göra succé helt enkelt, alltså så här riktigt bred jävla, ja.
Jag tycker jag gör succé,
ja, men du menar
att man blir folklig?
Ja, men du sa ju att du så här, gör liksom lite arthouse-filmer som ses av 3-8 tusen personer. Liksom. Ja. Känner du att du fattas det, är det det som är nästa steg i din karriär, att du ska mot ett mer brett håll?
Ja, det skulle jag inte ha något emot, men det så kände jag även innan min karriär ens började. Men jag tycker nog att jag har varit med nu på senaste åren i filmer som har setts av väldigt många människor i Danmark, tror jag har varit med i de mest sedda filmerna förra året och gjort stora roller i dem. Gentlemen sågs tyvärr inte av så många på bio, men nu kommer den ju på tv och kanske ses av fler där.
Mm. Fantastisk film, jättebra.
Ja, vad kul. Ja, men sen värjer jag mig lite mot det här att vara med i Allsång på Skansen och sådana saker. Inte för att jag har något där att göra, men att bli folklig i den meningen finns ju inget självändamål med. Men att göra en roll som jag är glad för att komma ut med och som ses av många och som många tar till sig, till exempel med Lasermannen, det förföljer mig än idag på ett sätt som jag är väldigt glad för.
Ja, det förstår jag. Men det här verbala, är du liksom, för du känns ju väldigt, du är ju väldigt verbal. Hur kommer det sig? Är det för att du kommer från ett liksom akademiskt hem? Och
jag använder väl det, mitt verktyg att uttrycka mig. Det finns väl andra skådespelare som är mer emotionellt buna. Ja, det kan väl ha att göra med delvis en akademisk bakgrund eller och ett ständigt akademiskt intresse. Jag har ju någon idé om att jag ska bli antropolog någon dag och har varit väldigt nära. Jag har varit intagen på olika universitet i London. innan jag hoppade av för att läsa just antropologi, etnologi och religionsvetenskap. Okay. Och saker. Så jo, jag tycker nog, jag minns när jag började på teaterhögskolan att då skulle man ha träningskläder på sig och sitta på golvet. Och efter ett tag kände jag bara, fan vad jag skulle vilja sitta bakom ett skrivbord alltså. Och ha en penna i handen liksom, lite grann så här. Fint att sitta på golvet och ha kontakt och känna sig tyngden i sitt bäcken och sådana saker. Men jag närmar mig nog mitt eget arbete och även andras arbete och även andra konstnärliga uttryck på ett uppifrån och ner sätt. Alltså jag försöker förstå, jag vill veta lite om vad det är jag ser för sen att häpnas eller förvånas eller förföras av det. Det tycker jag också är en brist. Jag skulle gärna vilja vara en sån som liksom tappade vad jag har i händerna för att jag blev så påverkad av någonting. Men där har jag nog en begränsning. Jag är för kritisk. Så.
Lite svenskt tillknäppt? Nej?
Ja, om du så vill. Nej, jag vet inte om jag tycker det är så svenskt tillknäppt. Men det är att ha så mycket information som möjligt. Nej, jag tycker inte det är ett försök på att vara tillknäppt. Det kanske ser så ut.
Nej, det är inte. Alltså, jag tror aldrig man försöker vara tillknäppt.
Nej, jag förstår det. Nej, men jag vill gärna bara ha frihet i tanken och kunna liksom, och ha nog det i en viss utsträckning. Men jag tror andra människor har det mycket mer än jag har. Jag kanske är dömande. Det är nog det så det är. Och innan jag faller en dom över en tavla eller en bild eller en annan skådespelarprestation, då vill jag försöka förstå alla premisser och villkor, hur på sätt detta har uppstått eller varför det är som det är och sådana saker.
Ja, men då låter det ju ändå som, då vill du ju ändå underbygga. Jag dömer ju jättemånga bara på.
Men jo, jag tycker det är nog både och. För jo, jag vill gärna underbygga. Det jag försökte säga, att ha så mycket information som möjligt kring någonting.
Mm.
Det med information, det märker man ju nu med de här hantverkarna som renoverar i Köpenhamn. När informationsflödet är liksom så minimalt så det kan jämföra sig med Nordkoreas presstalesman, då är det väldigt frustrerande att vara på andra sidan och inte veta hur det går.
Har du renoverat någonting i Sverige?
Nej, men mina föräldrar har byggt en sommarstuga.
Mm, jag bara tänker om det finns en skillnad där. För att svenskar i Los Angeles brukar säga att gud vad vi saknar svenska hantverkare.
Jaha.
Och jag har liksom någon tanke om, nu är inte jag alls händigt lagd, men jag tänker att det skulle vara en ganska bra pensionsplan att bli så här byggprojektledare i Los Angeles eller i Hollywood.
Aha.
På ålderns höst, för att vi är tydligen väldigt ovanliga att vi så här håller budgetar, att man kommer när man har
sagt. Gör man det här att, i Sverige?
Tydligen. I mycket större utsträckning än, i alla fall i USA.
Det kan, jag är förvånad över hela hantverkarsläktet nu när jag har dem lite på nära håll så där. Alltså att de är så vansinnigt svekfulla och att nej, men det verkar vara en kultur.
Okay.
Jag vet inte om det är någonting man lär sig när man är lärling eller när man går på sin utbildning, att liksom ta inte telefonen, eller om någon vill ha ett svar, ge dem inte svaret, eller skjut upp och håll god min och sådana saker. För att det verkar vara en kultur. Det verkar vara. Och så tänker jag på i cykelsporten har det varit som här dopingkulturen.
Mm.
Att alla har ju varit dopade. Varenda jävla kotte. Och ingen har sagt något riktigt. Va? Så då har det börjat frodas en kultur inom en yrkesgrupp som är till ondo för dem omkring. Och även för dem själva i viss utsträckning. Och där tänker jag, för att det är uniformt i alla grupper, alltså snickaren och rörmokaren och muraren och elektrikern beter sig alla på samma sätt. Som om de hade haft ett, sågs på något stormöte och så sa de så här, hörru, när David ringer, skit i att svara.
Men det låter som att du har haft lite otur, så där är inte min.
Fast så hantverkare. Är även min farsas hantverkare ute på landet, som en hjärtlig och snäll typ.
Okay.
Men så kommer han inte och så står det kvar veckovis och så blir det inte. Så plötsligt dyker han upp så här kvart i elva någon kväll och spikar upp det sista.
Det är jättekonstigt.
Ja, jag tycker det är så det går till.
Ja, jag är orolig för att vi kommer få massa hatbrev nu från hantverkare som.
Nej, men de behöver inte hata. De kan bara ringa och anmäla sina tjänster. Då ska jag gärna anlita dem. Kan de få ett fett jobb i Köpenhamn?
Ja, vad roligt. Sen funderar jag också lite grann på, för jag diskuterade dig. Det var lite otrevligt när vi sågs här nere. Eller du träffade någon i verkligheten. Jag pratade i telefon. Och då pratade jag med en kompis som är regissör. Och han sa att, jag frågade honom så här, vad är det med David Dencik som gör att man, ja, vad är hans tillgång?
Mm.
Så, och då, ja men, det är väl det sa han. Att, alltså dels att han har det där liksom som man inte riktigt kan ta på. Som gör att det är någonting, liksom, han, även om han kommer in i, han kan göra en roll, liksom, han ser inte mycket ut för världen. Men det är någonting som sitter i ögonen. Mm. Alltså någon liksom, som gör att han blir magnetisk. Du är alltså magnetisk. Och det håller jag med om. Alltså jag såg dig i Homesman till exempel igår. Mm. Och du är magnetisk. Du, där är du ju vidrig. En vidrig karaktär.
Tycker du?
Ja, det är du väl.
Ja, han är ju väldigt taskig. Men jag tycker inte det.
Nej, men du verkar ta dina roller i försvar också.
Ja, men självklart. Nej, men så här är det. De i den här filmen bor på prärien. Mm. Och det är pumor och det är vilda indianer och det är banditer. Och liksom det är bara elände. Och...
Du får ingen son.
Jag får ingen son. Nej. Och det fanns ingen pensionsförsäkring på den tiden. Det handlade inte om att våldta eller sexet. Eller han var ingen pervers. Han behövde någon som...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag kunde ta vara på han och hans hustru. Och varför de inte får en son, det förklarar filmen aldrig. Men han går ju ner och tar, ja, våldtar sin fru. Inte av njutning. Hon har ju tappat det helt, stackars flicka. Och har liksom gått bara runt i någon sorts, har blivit psykotisk. Antagligen av den här, att behandlas på det sättet av sin man. Han är ju ingen känslig prick. Men han gör det ju faktiskt för hennes bästa också, i någon mening. Mm. Men jo, vidrigt ser det väl ut för den som inte väljer att ta hans perspektiv.
Ja, hur som helst, du är i alla fall magnetisk. Och då tänker jag att det där är väl det där som man skulle kunna kalla för karisma då, eller kännelse, koa. Har du alltid varit karismatisk?
Nej, ingen aning. Alltså det där har jag inte alls något vokabulär för eller några tankar kring. Om vi håller fast i exemplet Homesman till exempel, där du bara läser det som vidrig.
Ja.
Nej, men det är okej. Okay. Ja. Alltså, och det kanske många andra skådespelare också skulle tycka, aha, jag bara undrar att vara lite vidrig. Men det, jag tycker det som du kanske, så, som blir intressant, eller där magnetismen kan möjligen uppstå, nu tänker jag bara fritt här, det är ju att jag faktiskt tänker att det finns ett syfte med vidrigheten, nämligen fortplantning. Alltså, att rollen inte agerar i någon sorts odefinierbart, okonkret vakuum, utan allting görs med en bakomliggande tanke. Har man sådana bakomliggande tankar och riktningar i sitt skådespeleri, då kommunicerar det ofta någonting som man kan ta till sig som publik. Har man inte det, ja, då blir det ett mer allmänt skådespeleri. Och det är väl någonting jag ta vara. Det är någonting jag tänker på ganska intuitivt när jag närmar mig mina roller.
Ja, men bottnar du då i alla, liksom, som i 3,5 timme Dostojevskij-pjäsar, bottnar du i alla repliker? För det är det
från
vi pratar
och till
om.
Skulle jag säga. Det här är så mycket. Jag har bättre och sämre kvällar och bättre och sämre förlopp på olika scener. Och så här.
Men okej, vi tar ett annat exempel då. Lasermannen, John Ausonius. En riktigt... Ja, han var ju inte en snäll person.
Nej.
Alltså bottnar du då i honom också?
Ja, det tycker jag. För att jag går inte runt... Alltså jag kan inte vara politisk... Alltså jag har inget moraliskt... filter, så att säga. Jag kan bara göra snälla personer, jag kan inte göra John Ausonius, jag satte mig ju in i hur han tänkte, och det var inte alls så jävla komplicerat. Han hade ett galopperande spelmissbruk. Han hade fått för sig att han hade en matematisk överhand på kasinorna, vilket han inte hade, och för att generera det här spelmissbruket han blev ju irrationell. Då valde han då att råna en massa banker. So far so good, det kan jag ju fatta om man har försatt sig i den situationen. Och sen kommer det där han gör, tar ett kliv över Grand Canyon rent tankemässigt. Där han tänker, jag måste göra någonting som trumfar mina egna bankrån i polisens uppmärksamhet. Jag måste göra något som är värre. Och han skulle ha bett någon annan göra det. Men nu blev han ju dubbelexponerad för polisens uppmärksamhet. Mm. Han var väldigt skicklig på det också. Så han började då att skjuta oskyldiga, mörkhyade människor i Stockholms gator. Jag får ihop tanken. Alltså jag förstår, fine. Det var ju väldiga brister i resonemanget och väldigt farligt och sorgligt resonemang. Men det sista där kan jag inte ägna mig åt. Om jag skulle ha sådana moraliska tankar kring mitt arbete, då skulle jag ju inte ägna mig åt skådespeleri. Då skulle jag ju gå in i, vad fan vet jag, kommunalpolitik eller någonting. Om jag var åsiktsburen.
Ja, visst det.
Jag har ju åsikter, men jag kan inte låta dem stå i vägen för mitt arbete.
Nej, det är superrymligt. Men är du inte lite också av en method actor så? Alltså att du ska in i Ausonius så att säga. Du kollar eller lyssnar eller hur nu liksom på den faktiska personen eller den här boxaren som du berättar om. Liksom.
Ja, just det. Jo, jag skulle nog... Du har rätt och fel på samma gång, för det har ingenting med method acting att göra. Jag förstår hur du tänker. Jo, jag är väl noggrann och jag vill gärna inhämta så mycket information och research som överhuvudtaget möjligt. Eller som jag tycker jag orkar med och hinner med inför ett rollarbete. Fast just method acting handlar ju om en metod att uppnå bra skådespeleri i form av avspänningsövningar och sense memory exercises. Alltså man ska komma ihåg hur mormors pannkakor doftade och sådana saker.
Aha, okay.
Och det ägnar jag mig inte åt.
Så att du, det här Daniel Day-Lewis-grejen att du lever då som... John Ausonius i ett år.
Men gör han det?
Ja, inte för att jag.
Nej, jag tror de här, för han är ju britt. Alltså jag tror möjligen vissa, det finns en romantik kring method acting. Och det finns många skådespelare och journalister tror att det är någonting väldigt fint och upphöjt. Jag skulle vilja punktera den myten omedelbart.
Gör det.
För ja, men det är en metod. Alltså det påminner ju, jag kan jämföra med olika bantningsmetoder. Till exempel LCHF. Alltså det är en metod att uppnå en bra kroppsvikt. Eller den här... Att man fastar i 2 dagar och käkar. Det är en metod att uppnå någonting som man också kan uppnå genom att bara äta mindre eller att kanske träna lite mer och sådana saker. Målet är att spela bra. Och om det hjälper dem som ägnar sig åt method acting att hålla på med de här övningarna, ja då ska de ju göra det såklart. Det har jag inte så mycket att säga om. Men det finns en romantik kring det här med att gå upp 12 kilo eller att man blir bra på att boxas inför en roll. Det har ingenting med method acting att göra. Det har möjligen att göra med dedikation och ambition och offervilja inför ett rollarbete, hur långt man vill gå. Och den offervilja och ambitionen finns också i andra yrkesgrupper. Hur långt vill du gå för att göra en intervju? Skulle du åka till Syrien för att göra en intervju med någon som är där? Ja, det kanske du skulle, inte vet jag. Men det finns ju, sådana gränser finns ju inom alla yrkesgrupper. Mm. Men det är många som förväxlar bra skådespeleri med att man har gått upp i vikt. Mm. Eller att man har blivit bra på att göra armhävningar och sådana saker. Det finns många unga skådespelare framförallt som ägnar sig, och jag själv gör det också delvis, och tror att hela rollen ligger begravd i en sixpack eller något sånt. Och så kan de ha tränat och hållit på och varit jättebra och sådana saker. Och så ser man när scenerna då ska genomföras att de inte alls är så spännande. Så att bra skådespeleri handlar om att lyssna och svara och bli påverkad av det som händer och bli påverkas av att möta sina kollegor eller sig själv i olika rum med långt större utsträckning än att liksom ha piercat naven eller sådana saker.
Mm, så att, bara för att förstå det, du skulle inte leva som Lincoln i ett år hemma.
Nej.
Så här, och försätta din familj i det. Och...
Jo, alltså så här, om jag vet med mig själv att filmen skulle bli bättre av det, ja. Jo, då skulle jag nog göra det. Men jag vet med mig själv att jag kommer inte prestera bättre av det. Nej. Så jag ser inte varför jag ska göra det. Alltså, skådespeleri, jag förvånas ibland av kollegor som säger att den här rollen påverkade mig jättemycket. Eller jag var ett väldigt mörkt ställe när den här rollen och sådana saker. Eller jag började dricka och röka. Jag förstår att det kan påverka i en viss utsträckning. Men jag förstår inte att man inte har en tänd- och släckknapp inom sig. Om jag spelar en scen där jag bryter ihop, ja då på nästa inandning då kan jag ju skratta. Känner jag, det borde jag väl kunna. Alltså, tänk om en musiker led av samma åkomma. Att man spelar en konsert i Berwaldhallen och sen kommer liksom upp med sin gitarr och så sitter man på tunnelbanan och fortsätter plinka på sin gitarr och kommer man hem och bara måste spela mer gitarr. Så gör de ju inte. Nej, inte vad jag vet i alla fall. Utan de har ju förmågan att säga, ja, nu är konserten slut. Nu packar jag ner min grej och så går jag och käkar middagen och sådär. Men ja. Där vissa skådespelare, de dribblas in i någon romantik om att kolla hur mycket ångest jag har. Och så går man ut och så har man ännu mer ångest. Och, och det är ju egentligen så vansinnigt narcissistiskt. Och att man är lite kär i sig själv helt enkelt. Man tycker man är bra på det man gör. Jag förstår inte hur man kan lura sig själv på det sättet.
Hur narcissistisk är du då?
Ja, ganska genomsnittligt. Jag är ju ganska självupptagen. Och det tycker jag också är min plikt att vara det. Jag är ju mitt eget instrument. En musiker är väl upptagen av sin gitarr i stor utsträckning. Och jag är upptagen av mig själv. Hur jag mår, vilken sinnesstämning jag befinner mig i. Om jag nu idag har en nackspärr och sådana saker. Och mina egna behov givetvis också. Därav. En skådespelare som inte är självupptagen är antagligen ingen särskilt bra skådespelare.
Kan du liksom verbalisera hur du använder den där? Alltså, tänker du då att du... Om du inte då känner efter ordentligt, ja nu har jag en nackspärr här, vad gör det med min sinnesstämning och sådär? På något sätt så måste du gå in i det där för att kunna ta fram det när du ska spela nackspärrs man om 10 år. Är det så du resonerar?
Nej då, jag frågar mig hur fan jag blir av med nackspärr. För jag ska spela teater imorgon och det är behagligare att ta sig igenom föreställningen utan nackspärr än med nackspärr.
Jag förstår.
Så tänker jag. Mm. Jag ska försöka, du tror... Eller hur? Jag förstod nog inte din fråga.
Nej, jag förstod inte heller.
Nej, okay.
Jag tror att egentligen att du så här måste vara lyhörd mot dig själv för att du ska in i alla de här känslorna i jobbet.
Ja, jag måste vara more or less nollställd så att jag är tillgänglig för vad det är jag ska uppleva på scen eller på filmen. Alltså, jag måste göra mig själv... Säg om jag till exempel får ett dödsbud alldeles innan jag ska in och spela en scen. Då har jag av de anledningarna antagligen, om jag blir påverkad av det, gjort mig själv otillgänglig. Och jag kan nästan svära på att det blir ingen bra scen. Eller den scenen blir bra av fel anledning i så fall. Och också omöjligt att reproducera nästa vecka. Så jag försöker försätta mig i något sorts läge av... Bara försöka koppla av och inte störas av för mycket sms-kontakt och sådana saker.
Ja, det är rimligt. Har du någon tanke om det liksom rent privat också? Håller du på mycket med sociala medier?
Nej, jag är inte medlem i Facebook och Twitter och allt det där. Nej, jag håller inte. Jag mejlar från och till ganska flitigt och smsar. Jag tycker det räcker gott och väl. Alltså, på en arbetsplats som den här, nu såg du ju själv, man kan inte ta ett steg utan att morsa på varandra. Så den sociala kontakten blir väldigt snabbt mättad. Jag gillar den. Mm. Men på en filminspelning också. Och det är från morgonstund till kväll. Och när jag är klar med det har jag inget behov av att sitta och facetima, eller vad heter det, myfacea med olika gamla gymnasiepooler och sådär.
MyFace var ett nytt ord.
Ja.
Men MySpace.
Facebook,
ja. Du, förresten, jag har en tappad följdfråga. Men vad sa du? Tonus? Är det ens ett ord?
Tonus, ja. Ja, absolut.
Okej.
Okay. En grundtonus, en kroppstonus.
Aldrig hört förut.
Högtonus och lågtonus.
Jag fattar.
Vad skulle du säga? Du verkar nog vara lite lågtonus.
Ja, är det?
Ja, skulle jag tro det. Mm. Jag är nog till högtonus.
Jag tror inte riktigt att det är sant i mitt fall.
Nej, men vi känner inte varandra riktigt.
Men jag tänker att när vi såg sig nere på gatan och gick till 7-Eleven så var det ju ändå, det var mer energi i mig då än det är nu.
Ja, nej.
Eller inte fokus kanske, men jag är ju spretigare där nere på gatan än jag är här.
Ja, men det blir lätt så inledande sociala kontakter. Det blir jag ju också.
Jag tänker på det här med att bottna i text och liksom allt det där. Men för det var någon som sa, eller Martin som jag pratade i telefon med precis innan här, han sa att när de castar ibland så är det provfilmar man en skådis som har förväxlat låg energi med naturligt spel. Mm. Förstår du vad han menar?
Absolut.
Kan du göra det också eller finns det något enkelt sätt att undvika det?
Ja, det är bara att låta bli. Men jag kan, jag har hänt mig också, jag förväxlar det. Att ofta när man är nervös kommer det sådana lite knasiga uttryck. Att man ser ut som man just har rökt en joint eller kommer ut ur en bastu någonsin. Så. Det händer. Men det har med nervositet att göra, skulle jag tro.
För du känns ju, återigen då, när jag har liksom tittat i kapp lite på det du har gjort så här. Du känns ju, och kanske att vi återkommer till språket där, men du känns ju aldrig läst.
Nej. Men det kan nog göra det från vissa... Nej, men jag jobbar ju på mina repliker och försöker integrera dem så att de sitter liksom fast inom mig. Ja, vad ska jag säga? Det är väl i så fall min smala tur att det är så. Alltså, jag försöker ju när man har en scen få ett flöde mellan alla replikerna och binda ihop dem med någon sorts sytråd. Så att det finns en tanke som bär, om man återigen ser på den här Homesman-scenen där, som jag inte vet om folk har sett. Men att ha en tanke som bär från det att man säger varsågod börja till tack... Det är mycket svårare här på Idioten som en enda lång scen. Men har man den tanken som bär, ja, då kan man luta sig tillbaka i den tanken hela tiden. Och den kan förlösa varenda replik egentligen. Om man har gjort sin analysarbete och sitt skrivbordsarbete ordentligt. Liksom.
Mm.
Möjligen är det att om du tycker så mycket om att jag inte slarvar så ofta. Det tycker jag inte om. Jag tycker inte om mig själv när jag liksom underpresterar.
Mm.
Eller när jag slarvar.
Jag tänker att Daniel Espinosa har sagt att det är den socialdemokratiska andan som har gjort svenskar så framgångsrika i Hollywood. Att man, ja, lite som hantverkarna, att man kommer dit, man kommer från en tradition, man är väl förberedd, man har inga devalater, det är en platt hierarki. Stämmer det?
Nej, alltså Daniel har ju sitt sätt att se världen på, baserat på var han själv kommer ifrån. Och så här, han har ju inte fel, det är ju också så, men nog finns det svenska divor. Och jag skulle vilket välja det är bara att sätta på tv:n. det är ju hans sätt att tolka det, och det är fint. Jag skulle nog tolka det som att svenskar är närmast amerikaner. Vi borde egentligen ha rösträtt i presidentvalet. Vi kan ju mer om USA än vad vi kan om Norge eller Finland. Vi kan mer om vad som händer i populärkulturen där. Vi är väldigt bra på engelska. Vi ser på amerikansk tv och vi ser ut som amerikaner. Alltså i någon sorts mera strukturell, patriarkal, vit mening då. Väldigt många av oss i alla fall gör det. Så det tror jag gör att vi faktiskt kvalar in. Och många är väldigt bra på engelska framförallt. Om du tar till exempel en, vad fan vet jag, alltså någon från vad vet, Mongoliet eller någon från Burundi eller så här. Som inte har samma möjlighet, som kanske inte kan så mycket om USA. Och som lever i en annan värld på något sätt. De skulle antagligen ha svårare att kliva in och göra roller i The Killing eller i True Blood eller i alla de andra filmerna som svenska skådespelare med. Av det enkla skälet, alltså globaliseringen har drabbat Sverige och att vi är kompetenta, danskar och norrmän lika så.
Det var någon som sa så här att alla var så tokiga i Snabba Cash. I de här slaviska liksom, skådespelarna i Snabba Cash och sa att de är så fantastiska. Ja, det är klart att de upplever det som det, för du förstår inte vad de säger.
Mm.
Och jag har funderat lite grann på det, för att man upplever ju väldigt sällan amerikansk film som läst just. Alltså när man pratar skådespelarinsatser då. Men det kan jag ju däremot göra här ganska mycket, att jag tittar på en dramaserie. Och så tycker jag att ja, men nu känns det stappligt här. Nu var det väldigt nyligen som det här manuset landade.
Mm.
Har du någon tanke om det?
Ja, två tankar. Det ena är att amerikanska manus, de har ju kommit lite längre. Det finns ju liksom dialogförfattare på ett annat sätt. De kan nog skriva en bättre dialog helt enkelt.
Okay. Mm.
Det skulle jag tro. Men det är en möjlig anledning. En annan anledning är just det med språket. För jag upplever exakt det du säger när... I Sverige älskar man ju olika danska tv-serier. Ganska högt.
Ja, precis. Ja.
Till och med ganska mediokra tv-serier som Anna Pil och vad som nu görs av så här krims. Och i Danmark älskar man Wallander och Beck. Som vi liksom tittar ner på. Eller som man inte, i alla fall inte har så höga tankar kring. Och jag tror att det är lost in translation. Alltså. Man hör någonting man inte riktigt begriper. Och så blir man lite förförd av det vackra svenska språket. Eller det grumliga danska språket.
Mm.
Och så sitter man där och njuter av någonting man inte riktigt förstår.
Är det därför bron går så bra?
Den är ju faktiskt på två språk. Så den spränger det. Men ja, det kan ju vara... Alltså, man blir lite förförd av att höra ett annat språk och tro att man förstår. Jag tror att man får... Det vore intressant för någon som pluggar på film- och medievetenskap att jämföra recensioner av samma verk i sig fyra dagstidningar i respektive land och se hur det har landat genom de senaste 10 åren. Jag följer dagstidningar i båda länder. Och jag tror man kommer att hitta ganska fort, om man gör någon sorts systematisk analys av det där, att svenska produktioner som fått ganska lökig kritik i Sverige blir hyllade i Danmark och vice versa. Det tror jag, det är min absoluta känsla.
Ja, men då har det med det att göra då.
Jag tror det har med det att göra.
Men du sa förut att du hade långt gångna planer på att bli antropolog.
Mm.
Vad är det som lockar? Vad är det ens?
Sen barnsben har jag varit intresserad av, alltså, det studiet av folk och folks beteende i grupp. Eller kulturellt betingat och etniskt betingat. Vad som konstituerar en pygmestam eller vad som konstituerar svenskar i Amerika. Eller vad är det som binder ihop dem eller vad gör de och sådana saker. Och det har alltid fascinerat mig, folks politiska och sociala arv och var de kommer ifrån och varför de gör som de gör.
Mm.
Och det fascinerar mig fortfarande varför man klär sig som man gör och varför vissa i stort och smått olika beteenden och könsroller och sådana saker. Ett studie av människan och det helt enkelt tycker jag. Och jag tycker på något sätt, och det var framförallt idén om fältarbete som lockade. Att då, jag själv bott i Brasilien från och till och läste mycket av en antropolog som hade bott i Brasilien. Och kände, det vill jag också göra. Hon studerade afrobrasilianska religioner och kvinnosammanhållningen. Och det är framförallt kvinnor som ägnar sig åt andeutdrivning och sådana saker. Det är väldigt dominerande religion i Brasilien. Så att det var sådana saker att göra fältarbete. Det var väl det som jag ville. Och jag läste mycket National Geographic som barn. Och det lutade sig väl lite åt det. Alltså. Och jag tycker människan är intressant. Och jag tycker möjligen det här med att arbeta med en roll. Till exempel Henry Morgan i Gentlemen, alltså spendera tid i boxningsmiljöer och spendera tid med musiker, det var på sätt och vis roligare. eller det var lika roligt som det att försöka tillägna sig deras tekniker och bli bra på det. Va? Och det finns ju ett moment av fältarbete när man gör lite större roller. Mm. Jag var på väg till Sankt Petersburg nu, hade det inte varit för de vansinniga visumkraven från Ryssland, då hade jag nog åkt dit för att se lite om vad är det Myskin, den här idioten på Dramatens stora scen. Vad är det för ställen han pratar om? Och ja, det är väl research och fältarbete. Så det finns ett moment av antropologi och att kliva in i olika sammansatta grupper.
Men kommer du alltid att skådespela?
Jag tror det, men jag måste inte det. Jag har ständiga tankar på att på något sätt börja plugga på universitetet igen. Och så, alltså, det som händer de flesta och som kanske också händer med det är att man gör någonting som är snarlikt skådespeleri. Alltså skriver eller regisserar. Eller så.
Förlåt.
Jag har inte gjort något av det där.
Nej, det var en fråga som jag hade när du har inte skrivit en enda rad.
Nej.
I din...
Fast det där gör jag lite. Jag har, alltså, det som hände, jag har faktiskt förvärvat rättigheterna till att filmatisera Hannes Råstams bok om Thomas Quick. Fallet Quick, att skapa en seriemördare. För jag var så vansinnigt intresserad av hela det här självbedrägeriet som Kvickkommissionen har ägnat sig åt. Att här kommer en man och påstår saker och så blir han trodd. Och vad fan ligger det bakom det? Och hur kan både sociala myndigheter och psykologer, psykiater och jurister och poliser tro detta? Och vad är det för kollektiv psykos, frestas jag att säga. Men vad är det för kollektiv dynamik som gör att de liksom klappar varandra på skulden och ingen, man avsätter sig förmågan att tänka klart om man går runt med huvudet under armen helt enkelt. I den samband med förvärvandet av de rättigheterna, då satt jag faktiskt och skrev lite och försökte göra om Hannes Råstams bok till någonting som påminner om ett synopsis. Och det har inte lyckats.
Aha, okay.
Ja, men jag spelar ju då samtidigt och gör saker och jag blir hela tiden distraherad. Och jag märker att ska man göra det där, då får man åka iväg någonstans och liksom ägna sig bara åt det.
Kommer du göra det då, eller kommer du lägga ut det på någon?
Nej, jag håller på att förlora rättigheterna. Det har gått 3 år.
Ah, okej. Okay.
Det är någon annan får göra det. Men jag har inte fått stöd heller, ska jag säga. SVT har inte visat sig intresserade av det. Jag tror det är en otroligt betänd fråga. Och jag ser inte att man kan göra... Man behöver ett enormt format. För det är ju grund och botten en historia om en person som inte var den som gjorde det.
Visst.
Så det är en väldigt svår pitch. Det är inte who did it. Det är snarare he didn't do it. Och det är... Jag har svårt att omsätta det till dynamisk dramatik.
Mm. Ja, jag fattar. Vad vet du i övrigt om din framtid då? Nu ska du spela här.
Ja, jag ska spela här. Och,
in i vår eller?
Ja, och sen ägnar jag mig åt en liten roll i en dansk tv-serie. En av dessa som går söndag 8:00 i Danmark. Som också kommer gå på svensk tv tror jag. Som heter Bedraget. eller bedrag eller något sånt. Det började i somras och nu har jag legat still här för jag har bett om att inte behöva filma under vår reptid. Och nu ska jag börja igen i december. Men jag har inte alls det jobbet på nät. Jag minns inte ens vad fan min gubbe heter i den där filmen. Men det kommer att komma när som helst.
Du verkar ha lite problem med det generellt. Kommer ihåg dina rollfigurers
namn. Ja.
Namn, ja.
Ja, och vet du, det hände här på scen häromdagen. Marie Rickardsson frågar, hon säger så här, men jag kommer inte alls ihåg vem du är. Vi är släkt, va? Så säger, men jag heter ju Myrskid, först Myrskid, vi är från samma första släkt. Och säger, aha, nej, jag vet inte. Vad heter dina föräldrar? Och då stod det still. De heter då Nikolaj och Katarina Myrskina. Och det är ju bara det jag ska säga. Jag hade kunnat dra till med Bengt och Agneta och sånt här, va? Det kvittade vilket, men jag kan ingen, jag kom inte ihåg deras namn. Så jag fick ta sufflering. Mm. Jag fick vända mig ner till Marie som en annan äldsta sufflös och fråga. Så sa hon, ja, Nico, du tittade vantroget på mig. Menar du allvar? För ofta vill man ha sufflering på lite kanske knepigare partier. Mm. Men det här var just det här namnet jag inte kom ihåg. Och då fick vi, talade vi lite om det. Jag och mina kollegor då kom fram till att namnminnet sitter i den andra hjärnhalvan. Okay. Alltså att jag kan berätta långa historier om åsnor och dödsstraff och allt vad det är som man får titta på. Men det är att komma ihåg namn. Och det känner man ju, jag tror faktiskt att när man hälsar på folk lite hastigt, mm, kommer man ju aldrig ihåg vad de hette sen.
Förutom om du är amerikan.
Ja.
Då har de någon jävla, ja, men, jävlig.
Ja, det är sant. De jobbar upp det där. Eller om du har gått på Lundsberg eller sådär.
Kan man,
ja. Men ofta är det så att man inte kommer ihåg namn. Och det har hänt ofta när jag har spelat faktiskt. Att jag kallar mina motspelare, eller rollerna, för mitt eget rollsnamn. För att jag liksom, det fäster inte. Det har hänt mig förr också. Jag vet inte komma på mig. Jag skulle första filmen jag gjorde i Danmark efter jag fick min dotter. Då var det här med att spela skådespeleri låg väldigt långt borta. Men jag hade då en roll i en film och så skulle jag gå in och så skulle jag ta Lars Mikkelsen i handen. Och så skulle jag säga, ja, jag heter inspektör. Och så mitt eget namn. Jag har ingen aning. Och vi fick ta om det. Och jag kom inte ihåg mitt eget namn. Det var plågsamt. Det var en hemsk upplevelse. Så det här med namn, nej, det är uppenbarligen ganska dålig på.
Mm. Ja, nej, det är ju svårt. Okej, så det vet du om din framtid. Är det fler grejer som du har?
Nej, inte just nu. Men det är väl ganska gott. Det räcker gott och väl. Så lång framförhållning har man sällan.
Nej, jag fattar. Men för jag tänker, du har ju ändå 2-3 parallella karriärer, eller? Ser du det som att de är pågående?
Ja, den danska och svenska karriären ser jag som pågående, ja.
Den amerikanska?
Jag skulle nog kunna kalla det för den engelskspråkiga.
Okay.
Mm. Är lite ett lotteri fortfarande.
All right.
Jag känner mig inte alls konsoliderad. Det har ju visat sig att jag de senaste åren har gjort 1 eller 2 roller per år på engelska.
Mm.
Men det är ingenting jag känner att det existerar. Nej, det känner jag nog inte.
Homesman, som jag då av naturliga skäl har nyligen sett och har på näthinnan, men bra line-up ändå med Meryl Streep och Hilary Swank och Tommy Lee Jones
som regissör. Superbra line-up.
Jag har träffat Hilary Swank en gång, eller rättare sagt, jag har inte träffat henne, men jag råkade tränga mig framför henne i kön i Malibu eller vad det
var. Ja, sånt händer ju där borta.
Då blev jag så ställd när jag insåg att det var hon.
Uh-huh.
Det där cut the line here, sa jag. Och så sa hon, yeah, but that's okay. Och så då ser jag vem det är.
Uh-huh.
Då blev jag så ställd så jag var tvungen att, jag kunde inte beställa. Jag fick bara gå därifrån.
Uh-huh.
Ja.
Men det där är nog en vanlig sak. Hade du gjort det, stannat kvar lite längre?
Ja.
Då hade du nog upplevt det igen.
Blir du starstruck i sådana där lägen?
Nej, jag blev nog det lite tidigare. Och även här när jag var elev och så här och kom hit. Nu är jag inte det. Men jag blir möjligen lite mer tystlåten. Och framförallt på engelska då, där jag inte heller hemma i språket. Att dra till med något hastigt skämt.
Mm.
När man just har liksom 18 timmars flygplan i ryggen och inte helt kommer ihåg. Alltså, nej, jag blir nog inte starstruck på det sättet. Men jag tappar nog lite humor och spontanitet.
Så Tommy Lee Jones tror att du är en tråkig jävel?
Nej då. Nej, just han och jag, han var en härlig prick. Jag gillade honom jättemycket. Vi bodde på samma hotell och han hängde i baren och drack. Han beställde alltid 2 margaritas samtidigt. En till höger hand och en till vänster hand. Och så hade han en cigarr i käften. Och han gillar skådespeleri mycket. Han talar om skådespeleri som att förmågan att läsa. Och då menar han inte alfabetism, alltså, utan menar att läsa och förstå. Vad är rollens uppgift i den givna situationen? För att Sonja, Richter och jag ganska hastigt kom vi på att vi kan göra mer av det här. Vi spelar på danska rätt mycket. Så hon bet ut efter mig och jag lappade till henne och hon skrek lite. Så det var ingenting, det gick inte att skriva det där. Och så tittar på mig och så säger, yeah David, you know how to read. Jag har inte läst det. Men han, jag förstod vad han menade. Mm. Han förstod, ja, men det var precis det jag ville ha. Mm. Och han kan inte regissera fram det. För han har 1000 andra. Han spelar själv huvudrollen också.
Ja, visst. Mm.
Men han kände, okej, här kommer två jeppar. Och de har förstått precis vad som står i manuset. Och vad, hur man kan fördjupa detta. Mm. Det var hans sätt att se på skådespeleri. Men, förmågan att läsa.
Men du har ju uppenbarligen det där. Varför ska du inte regissera då?
Nej, men det är inte det att jag inte ska regissera.
Nej, men du sa så här, du har inga planer på det, eller du har inte
gjort
det, eller?
Nej, men det ska jag heller inga planer på. Det är inte två saker som står i motsättning. Nej, jag har inga planer på det och jag kanske gör det någon dag. Men jag vet inte vad det skulle vara. Alltså, jag trivs rätt bra med att spela. Ja, kanske. Jag skulle möjligen gärna vilja undervisa. Eller vara liksom här, coacha andra skådespelare. Det har jag faktiskt funderat lite på. Att jag tror jag skulle kunna... Jag tror jag skulle kunna kanske hjälpa till med att få fram bra skådespeleri hos människor. Men det är inte alls säkert. Jag kanske är väldigt klantig med det. Det är en väldigt känslig kontakt.
Du kan få testa på mig om du vill. Jo, jag tänkte att jag ska komma tillbaka till det där på något sätt.
Har du spelat skådespeleri?
Det var plan A.
Aha.
Efter gymnasiet så gick jag för så här folkhögskola förberedande för att kunna söka scenskolan i Malmö kanske. Men det... Ja.
Du la det åt sidan.
Ja, jag hade sån scenskräck. Så att det, och det släppte aldrig.
Nej, men då ska man inte göra det.
Ja, fast jag kom på, för nu är jag ju inte rädd för det längre. Jag har kommit på att det hade ju med att göra med att jag inte visste vad jag gjorde där. När man vet vad man gör där, då tror jag inte man har scenskräck på samma
sätt. Alltså var på folkhögskolan eller på scenen?
Nej, på scenen.
Aha.
Alltså om jag hade vetat bättre... Om jag hade liksom känt så här att ja, men det är hit jag ska. Eller, om just det här du pratar om förmodligen.
Ja, för vad man gör där i någon större filosofisk mening. Det har jag heller inte tänkt så mycket på. Men det var inte det du menade.
Nej,
man har en klar intention och klar tanke. Och så.
Exakt.
Ja, okej.
Du gör väl ett jobb där på scen, antar jag.
Jag gör ett jobb där och jag går in och försöker uppleva någonting och påverkas, absolut.
Men är det lite för applådtacket som du gör?
Nej, jag tycker inte det. Och jag ska säga det med den här föreställningen. Jag har inte spelat på 8 år. På premiärdagen, eller om det var på igen, då skulle vi repetera applådtacket. Och då kände jag mig vansinnigt främmande inför... Vi hade spelat en teaterföreställning som strävar efter åt ett visst håll. Och att sen gå in och ta ett applådtack, det kändes bara som att lägga en pruttkudde under vårt eget arbete. Liksom. För jag tycker inte alls när det går i linje, då känner man liksom teaterns ganska traditionsbundna sida... Det här med att publiken får ju applådera bäst de vill. Det är inte mig emot. Va? Men jag tänkte, kan man inte gå ut och ta hand med dem efteråt? Eller kan man liksom inte bara ställa sig i garderoben och ge dem sina jackor eller någonting? För att jag tyckte det med att gå in och buga, då plötsligt blev det någon social positionering som jag inte alls var bekväm med. Nu är det okej. Okay. Så med det applådtacket. Men det du egentligen frågar efter är om jag gör det för uppskattningens skull. Mm. Och ja, det är svårt. Jag gör det ju absolut för en publiks skull. Annars kan jag hålla på och spela Hamlet i badkaret. Liksom. Poängen är att folk ska titta på mig. Och jag tycker mycket om den uppskattningen jag får. Och hur beroende är jag av det? Det vet jag fan. Antagligen mer än vad jag själv inser. Skulle jag tro.
Ja, men det där jag tycker det där... Alltså om jag bara får vara lite självupptagen så tycker jag att... Och det får jag väl. Det är mitt
tycker
program.
Jag. Det är vår förbannade plikt.
Nej, men så tycker jag att det där har varit en jätteknepig resa för mig. Att få... beröm. Alltså för när man uppenbarligen då när jag gör den här podcasten så har jag fått väldigt mycket beröm i perioder eller nästan hela tiden.
Mm.
Och då har jag liksom det har tagit mig nästan 4 år att känna att jag kan uppskatta det. Och så har jag funderat på varför, hur kommer det sig då? Varför gör det ingenting med mig när någon tycker att jag är duktig? Varför känner jag ingenting?
För det är ju... Så känns det nu eller?
Nej, nu har jag ändå kommit förbi det där. Och jag tror att det har att göra med att jag inte själv har tyckt att jag har varit värd det.
Precis, det är det jag tror. På de här 4 åren har du blivit bättre antagligen. Alltså jag själv har blivit bättre skådespelare. Man blommar ut och det kommer med åldern också. Jag tycker själv att jag är bättre nu än jag har varit förr. Alltså. Och om man vet det med sig själv att man kanske kan bättre då för 4 år sedan eller för 10 år sedan. Då kanske det är lite skämmigt. För man har en känsla, men fan, det här, jag är fine att du gillar det eller att du inte gillar det. Men vänta bara, en dag ska jag få till det så, precis så som jag vill ha det. Ja, man kan inte ljuga för sig själv. Det tror jag inte.
Nej.
Eller jo, visst kan man ljuga för sig själv. Det var det dummaste jag sagt i det här samtalet. Men man kan nog inte ljuga för sin egen... Man vet själv, någonstans, innerst inne, om man är bra eller inte är bra. På journalistik eller på skådespeleri.
Men du, det här är kanske en banal fråga. Men jag tänker på det här med liksom, vi har pratat om Hollywood, vi har pratat om liksom att vara bra i olika länder och sådär. Men vad definierar en bra skådis egentligen?
Någon som påverkas av det som händer i en scen. Någon som påverkas av de andra rollerna. Och någon som lyssnar på det som sägs till... Det handlar väldigt mycket om lyssning. Sen handlar det såklart om att kunna förvalta språket och sådana saker. Men jag skulle säga att den stora kommunikationsenheten handlar om att lyssna. Om någon kommer in och säger att jag körde på din hund, då måste man på något sätt drabbas av det. Eller bör, om inte man är en robot kanske. Eller om man tyckte mycket illa om hunden kanske man blev väldigt glad. Mm. Om man var fäst vid den kanske man blev väldigt ledsen. Alltså helt basic. Och om du slår på tvn ikväll, då kommer du se ett gäng skådespelare som inte påverkas. De har jobbat på någon roll och fått för sig att den här rollen har tycker si och så. Och så händer ingenting i bilden. Och det händer ingenting, alltså det är det mellanmänskliga. Jag har läst faktiskt en hel del innan, när jag försökte förstå vad skådespeleri var. Hade en ganska akademisk ingång och läste mycket litteratur och böcker om det. Och det bästa förslaget jag fick, det var en bok av Martin Buber, den tyska filosofen, som handlar om det mellanmänskliga. Att jag uppstår genom dig. Och här idag kan man säga att jo, detta samtalet uppstår för att du har bett om detta samtalet. Och nu sitter vi här. Hade det varit den pressansvarige som släppte in mig, ja, då hade det varit ett radikalt annat samtal. Alltså jag blir till genom dig och du blir till genom mig. Om man är öppen och lyhörd.
Just.
Och det tycker jag är det man ska sträva efter. Att... Och det är det jag tycker, men om jag tar till Henry Morgan, då försökte jag det väldigt aktivt, tänkte jag på det. Han är en person. När han då är med den här Claes Östergrens alltid ego, då är han en person. En väldigt flamboyant, kaxig, utåtriktad och charmör och sådär. För han vill ha någonting av honom. När han är med Maud, kvinnan, då blir han en annan person, en liten, han blir som en fjant, han blir en loser. Och när han är med sin mamma Penelope, så blir han en tredje person. Och när han är med sin bror Leo, då blir han en klivande fram, en väldigt stark personlighet. Man blir till genom de roller som omger en, och då är det kul, för det är ett mänskligt grundvillkor, och det är att vara människa. Att jag har ett samtal med min pappa om ett tag, och sen har jag ett samtal med dig, och sen kanske jag har ett samtal med min dotter på 11 månader, eller vad fan det nu kallas när man kommunicerar på den nivån. Och det är viktigt att komma ihåg när man spelar skådespeleri. Vem blir du i rummet med den här, och vem blir du i rummet med den här? Och allt för ofta ser man skådespelare som inte har förstått det där. Som bara går runt och är Batman, eller går runt och har någon diagnos, eller går runt och gör någonting, och är totalt opåverkade.
Mm. Så det var en fråga som är besläktad då. Liksom, finns det stora skådespelare som du tycker är så här, men de har inte fattat det?
Det finns folk som har en stor skådespelarkarriär som inte är duktiga, ja.
Ja, men du vill inte nämna några namn?
Jag tycker att jag stör mig vansinnigt på den här Vincent Cassel.
Jag vet inte vem det är.
Han är väldigt bra på franska. Han är fransk skådespelare. Okay. Han är med i Lion. Mm. Det är han faktiskt riktigt bra. Men så fort han slår över på engelska... Det händer faktiskt ganska många, om du ser Penelope Cruz eller Antonio Banderas, som är lysande när de jobbar med Almodovar på spanska. Att 60% av deras kompetens försvinner när de byter språk. Och det är någonting jag är väldigt uppmärksam på, för det drabbar ju också mig. Jag förstår precis hur det händer. Men jag tycker inte Vincent, jag tycker inte om honom. Och det finns många fler. Men jag tittar faktiskt inte så mycket på sådana som är... Alltså, jag tittar inte på så många... Som jag inte tycker om inför att titta på skådespelare tycker om.
Mm. Ja, nej, men det kan du ju inte alltid veta kanske. På förhand. Huruvida du kommer gilla dem eller inte.
Nej, det är klart. Det kan man inte alltid veta. Men vissa skådespelare följer med ett intresse. Christian Bale följer med ett oerhört intresse. Okay. Jonas Karlsson följer med ett intresse. Mm. Och fler där till. Alltså.
Inga tjejer.
Marissa Tomei tycker jag mycket om.
Jag tänker att vi ska få ledigt snart. Men jag tänkte bara ställa en fråga som du själv har ställt. Hur judisk är du?
Helt och hållet. Alltså det är en dominant identitet inom mig. Såväl som att jag är svensk och att jag är dansk.
Hur tar det sig ut då? Alltså, praktiserar du?
Ja, på mitt eget lilla sätt. Inom judendomen firar man ju sabbaten på fredagar. Och det brukar vi alltid smsa lite. Om inte vi är tillsammans med min familj. Jag pussar min fru och dricker gärna ett glas vin och käkar en god bit mat. Det är inte mer än så. Alltså. Och sen på Yom Kippur, den här stora högtiden när man fastar, då försöker jag palla mig till synagogan. Men det är ganska halvhjärtat. Jag är där någon timme. Eller ibland lite mer. Men jag är framförallt judisk i mitt förhållningssätt till min egen identitet, skulle jag säga.
Vad betyder det?
Jag har ganska flitig kontakt med sysslingar runt om på jorden. jag följer med vad som händer i Europa och i världen och i Israel omkring frågor som berör det att vara jude. Och nu framförallt med min dotter här har jag ju, precis som jag måste bestämma mig för att prata svenska med henne, måste jag ju också, eller jag vill gärna prägla henne så hon har en självuppfattning av att hon är judinna. Och sen får du vara upp till henne hur hon vill förvalta det. Men jag har ju alltså hela arvet från min farmor och farfar som flydde från nazism och så vidare. Att vara, vad fan blir jag då? Tredje generations flykting sitter också i mig. Jag tycker jag har en utblick och jag tänker lite kring det att vara flykting och att byta land och byta språk. Och jag menar, det har ju gått igen att i min familj verkar man ju byta identitet, eller i alla fall nationalitet, per i varje generation. Alltså de föddes ju i Österrike, Ungern. Sen blev de tjeckoslovaker och sen blev de svenskar och nu är vi danskar. Och mina kusiner som också är deras barnbarn har bor ju då i respektive Belgien och i London och i Los Angeles. Och deras barn har ju blivit flamländska och valisiska, fan när de pratar, och spanska. De sjunger Feliz Navidad när jag kommer dit. De har inte någon stark judisk uppfattning. Det här ständiga, att man är så ombytbar i sin identitet, är nog antagligen någonting, ett grundläggande judiskt villkor.
Ja, spännande. Jag har precis läst Carl-Johan Wallgrens två deckare som han skriver under pseudonymen Lucifer. Så han skriver två deckare om en kille som bor i Traneberg här ute i mina hemtrakter. Men som är judisk, han heter Danny Katz. Jag har tänkt lite grann på vem som skulle... För att den är väldigt filmiskt berättad.
Aha.
Eller de är väldigt filmiskt berättade. Jag har funderat, suttit och sajsat dig nu lite och sett ifall du skulle kunna göra den rollen.
Säg det till honom.
Jag ska göra det.
Ja.
Mm. Jag skulle gissa att det kommer bli film. Den är såld till 20 länder och så här.
Jaha, okej.
Alltså romanen.
Det ställer jag gärna upp
på. Mm. Du, jag tänker lite grann på det här som vi har varit på med det akademiska. Och din farsa är ju erkänd socialpsykolog, eller vad?
Ja.
Har det också präglat dig som yrket person på något
sätt? Helt och hållet. Alltså man är ju, alltså på sätt och vis känner jag att jag inte ens existerar. Jag är bara en förlängning av dem. På teaterhögskolan då fanns det en övning. Man gick runt i ett rum med speglar på alla fyra väggarna. Och så skulle man klä av sig till bara kalsipparna, så skulle man se på sin egen hållning. Och jobba den som man sträckte på ryggen och sådär. Det hette någonting. Antagligen kanske bara hållning. Och efter ett tag blev jag bara så vansinnigt deprimerad. För jag såg ju bara min mamma och min pappa hela tiden. Deras hopplösa axlar som faller fram. Eller deras kutrygghet. Eller deras som sätt. Och jag tänkte, men jag finns ju inte. Alltså idén om att jag finns är ju på sätt och vis ihålig. För jag tyckte bara var en förlängning av dem. Och på samma sätt är det med det akademiska. Att jag är ju bara en förlängning av det jag kommer ifrån. Så jag absolut har det präglat mig.
Gud vad intressant. Jag förstår nästan inte ens vad du säger.
Men där kände jag också att nu är jag ute på riktigt tunn is. Alltså. Jag förstod nästan heller inte själv. Men förstod du, alltså, det var en association.
Ja.
Det var ingen djupt förankrad tanke. Det var en association om att man bara går igen. Och min mamma lever inte längre. Men min pappas sätt att se på världen är det ju den enda jag kände till i många år. Nu tycker jag har breddat och har andra sätt. Men nog påverkar den mig. Alltså, tro fan annat. Nej, det har påverkat mig. Och hans judiska arv har ju påverkat mig mycket. Eller det har skapat mig, som man ska säga.
Ja. Men det där, eller som ni verkar kalla det hemma hos dig, juderiet. Är det lika mycket en gemenskap som utomstående tror? Liksom?
Ja, för vissa är det väl säkert det. Jag är lite ledsen av det. Jag minns precis att jag sa juderiet. Jag tycker det låter att man förlöjligar det lite. Jag tar det på ganska stort allvar. Jag skulle inte använda det ordet idag.
Okej, ja, det var några år.
Ja, visst, jag har själv sagt det. Men så kan man känna ibland också. För ibland undrar man ju vad fan man håller på med. Ibland var det mycket skönare att inte vara jude. Men jo, alltså jag har gått på judiska skolan och har nästan bara judiska barndomsvänner i Köpenhamn. Det är en oerhört begränsning, kan jag tycka, för vissa. Men man kan få det bästa av två världar. Ja, det finns väl en gemenskap. Men med åldern känner jag också att för mig är det välgörande att ha ett ben utanför den gemenskapen också. Men också ett ben innanför. Och om man ser tillbaka på de senaste 20-30 åren har jag haft lite mycket åt ena hållet och lite mycket åt andra hållet. Och nu försöker jag faktiskt genom min egen familj att skapa mig ett eget förhållningssätt. Jag tycker det berikar mitt liv helt och hållet.
Det är 2015, ska vi inte lägga ner med
religion? Jo, så kan man ju, alltså, jag förstår precis. Jo, så tänker jag också själv ibland. Men sen hände det här med när Dan Uzan mördades i Köpenhamn framför synagogan. Som var, han var målvakt på mitt fotbollslag och sådär. Det påverkade mig ganska starkt. Och alla mina vänner. Och jag minns det själv då när jag var synagogavakt 87 när det sprängdes bomber i synagogan. Plötsligt när det kommer någon annan och säger nej, du får inte vara här. Då känner jag ett stark kraft av att nej, jag måste hävda mig.
Ja, det är klart.
Ja, så därför känner jag, ja, det är 2015, kan alla, och det är ju det jag säger i pjäsen, men kan alla inte bara vara snälla mot varandra? Kan inte bara sluta? Och det är väl, jo, så, men det är väl kanske ett lite naivt önskan om att det ska vara fred på jorden och sådär. För att så ser det tyvärr inte ut. Och jag tycker om jag slutar denna kedja av ärvda traditioner och förhållningssätt och tankemönster, då sviker jag ju hans, min vän som mördades och sviker mina farmor och farfar och alla människor i min släkt som mördades av nazisterna, som jag aldrig har lärt känna, men de få som överlevde och deras avkomma har jag en väldigt stark kontakt med. Det är ingen annan ska definiera vad jag ska göra. Och när folk lägger ner det, då kan jag kanske också börja lägga ner. På lite så kan jag känna att jag faktiskt tycker att jag kan känna någon sorts plikt helt enkelt. Att jag får inte vara den sista. Jag får inte svika nu.
Är du glad att du fick en dotter så du slapp ta det där beslutet om omskärelsen?
På sätt och vis, ja. Vi var inte överens, min fru och jag.
Ja, okej.
Men det kan ju komma fler barn. Vi får väl se. Jag har också försökt ha en ganska flexibel hållning. Ja, det ligger väl inte i förhuden, nödvändigtvis. Men jag såg gärna att min ofödda son blir omskuren. Absolut.
Ja, jag skulle gärna... Alltså, jag skulle gärna offra min förhud.
Ja då.
Ja, jag tycker att
jag kan hooka upp dig.
Ja, jag vet, men det är bara jag har faktiskt varit inne på det, men det kostar ju lite och jag hör så här, du vet, jag orkar inte läka.
Jag tycker faktiskt att jämfört med hur liten hudslam så det rör sig om, att debatten är lite väl överhettad. Jag har inte, tycker inte det har påverkat mitt liv på något sätt.
Nej, men du vet ju inget annat heller.
Nej. Just det.
Vill du rekommendera något?
Jag skulle i så fall rekommendera att man ska se The Act of Killing, den här danska dokumentärfilmen.
Just det.
Den ekar fortfarande i mig något så oerhört. För att den är inte bara en spännande dokumentärfilm om ett folkmord som jag knappt kände till. Den visar på kraften i skådespeleriet. Den visar på den enorma kraften som ligger i gestaltning. Det är alltså olika bödlar i Indonesien som på något freakigt sätt börjar spela upp sina egna offer. De har ingen relation, och det här är alltså på riktigt, till vad de har gjort. De har allihopa varit skyldiga till mordet på flera hundratals människor. De har strupit dem och huggit ihjäl dem med macheter. Och när då regissören ber dem att spela de här offren, och det är en lång process på flera år, och de tar det på större och större allvar. De tror att de ska göra en film och de ska bli filmstjärnor. De tycker det här med att spela skådespeleri är skitkul. Och plötsligt sakta börjar det vända. För att de genom att gestalta det de har gjort börjar de att utveckla en empatisk förståelse för att gud, det kanske inte var så bra. Jag kanske var väldigt, väldigt elak och sådana saker. Och det tycker jag är mindblowing. Att se vilken styrka som det ligger i att förstå saker genom gestaltning. Så det är en sak, en stark sak som den tar med sig. Och sen tycker jag också att den är vansinnigt spännande i sin form. Det går inte att greppa den riktigt. Vad det är man tittar på. Den har verkligen rört till det i skallen på mig.
Ja.
Och jag tycker mycket, jag är väldigt imponerad av den filmen.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Dolph Lundgren.
Vad trevligt det var att träffa dig, hörru. Du motsvarade liksom verkligen mina förväntningar. Och mer därtill.
Vad roligt.
Ja, du är en härlig person. Det var det. Värt att vänta på, hoppas jag att du också tycker. Och som David nämnde ska Gentlemen gå på tv, då är en förlängd version som även innehåller uppföljaren Gangsters. Det är alltså 4 avsnitt om 90 minuter att se fram emot, med premiär på nyårsdagen om jag har förstått allt rätt. Tack för att du lyssnar, tack till Lovisa Olsson för klippning och tack till Acast för distribution. Och en sista grej bara, jag är så glad att alla som testat Värvet-spelet verkar tycka att det är toppen. Så om du inte vet vad någon ska få i julklapp, om ni nu jobbar med julklappar, ja, då kanske Värvet-spelet kan vara ett tips. Vi hörs om en vecka, tack för mig, puss och kram, hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.